Välkommen hit. Kul att se att vi är rätt så många som tänkte som jag tänkte en gång, att det vore kul att lyssna på Jan Eliasson. Han ska jag få tag i på något sätt och få till kyrkan så att fler får höra på honom. Jag heter Johan Arrhenius och är pastor här i Emanuelskyrkan. Och brukar ju vara här. Jag tänker en handuppräckning. Hur många är här för första gången? Jan? Det är först, ja, bara kolla så du var med. Några till. Extra roligt du som är här för första gången. Sen vi som brukar gå här är också kul om vi hittar tillbaks naturligtvis. Extra roligt att du är här ikväll, Jan. Vi ser fram emot att lyssna på dig efter en kort inledning av mig. Upplägget för kvällen, om du sitter och tänker, hur blir det här nu då? Jan kommer prata först i 30 minuter, lite drygt, hoppas jag. Du kan nog hålla ut meningarna. Och sen pratar jag och Jan tillsammans ett tag. För när vi fick tag i varandra så sa han, men du, det blir inte jätteintressant om jag kör allt själv. Kan inte du ställa lite frågor också? Så det kommer jag göra andra delen av det här. Och sen när det är slut här inne så finns det möjlighet att mingla ute och köpa en bok och få den signerad och så här och skaka hand om man känner för det. Och sen är totalkvällen slut framåt strax efter 8. Då ger vi oss av igen mot Stockholm, har jag lovat. Så. Som inledning så skulle jag vilja läsa två bibelord lite ur huvudet. De står inte exakt så här, men ungefär. När Jesus ombeds sammanfatta lagen. När han säger, hur skulle du göra det? Då säger han så här. Du ska älska Gud med hela ditt hjärta, med all din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Profeten Jesaja, han berör också kvällens ämne lite i kapitel 2. Där skriver han så här. Han ska döma mellan folken, inte Jan utan Gud. Skipa rätt bland alla folkslag. De ska smida om sina svärd till plogbilar. Och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra. Och aldrig mer övas i strid. Om några till av oss skulle flytta våra liv i riktning åt de bilderna. Att älska vår nästa som oss själva och göra om knivarna till något vettigt och inte lyfta svärd mot varandra. Då skulle den här världen bli lite bättre. Jag är superglad att få lyssna på dig ikväll, Jan, som har ägnat ditt liv åt just den grejen. Vi kommer senare komma in på drivkrafter under den här bibelorden eller andra ord som har drivit dig. Men det är en stor glädje och en ära att få hälsa dig välkommen. Så nu kan du komma fram här och så byter vi plats. Välkommen hit.
Tack så mycket. Tack Johan för denna korta och skonsamma inledning av mitt liv, som annars blir en påminnelse om min ålder om man gör CV:t. Så tack ska du ha för det. En gång så blev jag presenterad i New York efter att ha jobbat med alla humanitära frågor, kriser i Somalia och andra problemområden. Och jag fick lite beröm då när jag skulle avgå, men damen i fråga som introducerade mig, hon gjorde att jag kom ner på jorden väldigt snabbt. För när hon bad mig komma upp till podiet som Johan gjorde, så sa hon, låt oss nu välkomna Jan Eliasson, mannen som är ansvarig för världens katastrofer. Det tyckte jag var lite orättvist. Jag hade haft amöba, du sitter i och gått över minfält rätt mycket under den där tiden. Sen vill jag tacka Pelle för det, vad du spelade. Den här melodin är min favoritmelodi. Och min hustrus också. Så jag blev lite rörd nästan. De som sjöng där, det var ju Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder och den fjärde var... Nej, det var en kvinna som jag lärde känna. Gladys Knight. Och jag träffade henne på en konsert i Newark i New Jersey. Och hon var helt charmerande. Och när de fyra sjunger det här tillsammans, då alltså hjärtat bara sprängs nästan. Så tack för att du gjorde det så fint där. Det är roligt att vara här hos er i Örebro. Jag har länge velat komma hit. Prorektor Anna-Karin Andersson, är du det här? Du är det här. Jag har försökt få mig hit i flera år. Det krävdes hjälp uppifrån tydligen. Men jag vet att Johan har varit i kontakt med universitetet. Och jag tror faktiskt att också några studenter och lärare är här från universitetet. Ni behöver inte anmäla er här, men det är roligt att jag har den anknytningen, att Anna-Karin kunde komma, prorektorn här. Jag var här en gång med Sir Brian Urquhart, som är en legend i FN. Han hade fått en inbjudan från Orebro University. Han kom från New York. Och då var universitetet ganska litet. Men jag följde med hit ner och har följt Örebro universitet genom åren och sett en sån spännande universitet det är. Och hur viktigt det är att ha en universitet i en stad. Det är väldigt vitaliserande, eller hur? Ja, denna långa inledning bara för att sen komma till ett ämne som är ganska dystert, tyvärr. Och det är för det första världens tillstånd som jag kommer att gå in på. Men för att ni inte ska falla ner i djup depression så kommer jag på slutet att ange 4 anledningar till hopp. Så om ni tycker att det ser väldigt mörkt ut så vet ni att på slutet kommer jag försöka raise your spirits och ge lite hopp. Det är en ganska dyster värld vi lever i. Det tror jag ni alla känner, eller hur? Jag själv måste säga att jag har jobbat i diplomati i över 50 år. I FN och för Sverige och UD. Men jag tror den här perioden är den svåraste att bedöma och analysera. Det är en osäkerhet i händelseutvecklingen därför att det är en sån kolossal djup misstro och brist på kunskap om varandra, så att säga, och andras avsikter. Det var faktiskt lättare, tro mig eller inte, under kalla kriget. Då visste man vad den andra parten var. Och fanns till och med telefonförbindelser mellan ryssar och väst om exakta övningar som pågick, så man visste att det inte skulle bli ett missförstånd. Och ja, det var helt enkelt situation. Läget var inte kontrollerbart, men man hade kunskap om det. Och idag är det väldigt flytande och osäkert och farligt naturligtvis. Jag tänkte bara kort belysa 3 kriser. Naturligtvis Israel på Gaza. Och sen Ukraina. Och sen vill jag tala om demokrati. Som jag tycker vi måste värna om. Kanske lite mer aktivt än vi tror. De närmaste åren framöver. Vi börjar med Mellanöstern. Så är det en konflikt Israel-Palestina, alltså, som jag har jobbat med i 40 år. Och varje gång som man har kommit nära en lösning så händer något ruskigt. De gånger som det var närmast som jag har varit med om själv, det var då Sverige och Norge agerade samarbetsingenjör mellan Israel och PLO, Palestinas mer moderata bransch, ledgren. Sten Andersson har varit mycket aktiv och Thorvald Stoltenberg, Holst, norska utrikesminister, och Shimon Peres var utrikesminister i Israel. Och han lyckades övertyga premiärministern i Israel, Yitzhak Rabin, som var en general med enormt stor tillit i hela det politiska fältet i Israel. Och Peres lyckades också med hjälp, tror jag, av norrmännen då, oss tidigare, övertyga Rabin om att vi måste gå vidare i en ren förhandling så småningom mellan Israel och Palestina. Och han var beredd att gå ut med detta och skulle göra någonting åt detta 94 redan. Och vad hände 95? Han blev mördad av en israelisk extremist. Och jag vill knappt säga det här, men måste säga det, för att vi måste vara realister. Ibland lönar sig terror. Det blev stopp på den här processen. När Rabin försvann så fanns inte den kraften hos någon som kunde samla hela Israel kring den här svåra frågan att leva i fred med Palestina. Ett annat tillfälle var ju naturligtvis när Clinton med trötta ögon efter 3 dygn utan sömn fick ge upp samtalet mellan Arafat och Ehud Barak i Washington. Jag kom dit då vid den tidpunkten. Jag var inte med på det naturligtvis. Det var ju amerikanerna som styrde och ställde. Då var de väldigt nära, men då tror jag det var Arafat som inte vågade ta det avgörande steget vid den tidpunkten. Då kände han väl redan då spänningarna som vi nu ser så uppenbart med Hamas. Jag ska inte gå in på det fruktansvärda som hände. Det behöver jag knappast nämna hur fruktansvärt bestialiskt det här angreppet var mot Israel. Och naturligtvis som förklarar den enorma våg av att möta det här hotet på ett sätt som man hoppas ska leda till att den här fienden ska inte längre finnas kvar på marken. Och det är ju en mycket långtgående målsättning man har. Och det har ju nu krävt fruktansvärda offer. Känslosvallet för övrigt har blivit ännu större med rätta på grund av att Hamas gör det här fega ruskiga att ta gisslan. 240 personer, och ibland i dem ingår också äldre och barn och kvinnor. Så att jag skulle tro att det till och med var en avsikt hos denna terrororganisation att få den här starka reaktionen. Märkligt nog. Därför att vad de då åstadkom var en mobilisering i deras tänkande på lång sikt och en påminnelse i deras tänkande på lång sikt att Palestina-frågan inte skulle glömmas. Det är nämligen så att för oss som har jobbat med diplomatin kring Mellanöstern så är... har den frågan kommit helt i bakgrunden, skymundan. Det blev efter Trump blev det en rörelse i riktning att istället bygga upp en relation mellan Israel och Gulfstaterna, inklusive småningom Saudiarabien. Och då bara blev Palestinafrågan nästan bortglömd. Så jag gissar att de här personerna i ledningen i terrororganisationen sa att vi ska påminna världen om att glöm inte Palestina. Och där har de nu fått en reaktion utan like. Det som händer, det som är farligast nu. Nej, förresten, det går inte att säga i talar de termer, det är så ruskigt. Det som händer i Gaza med bombningarna och inte minst blockaden. Men det som är farligt ännu längre framåt är att den här reaktionen sprider sig till Västbanken. Och där gör ju de här bosättarna sitt bästa, eller värsta, rättare sagt, för att göra livet surt för palestinierna. Det är 160 dödade palestinier och tusentals palestinier har tvingats lämna sina hem. Överger dem under våldsamma former. Och det är ju risk att det kan bli, till värsta fall, en ny intifada. Som det heter, ett stort uppror på Västbanken. Och det är ju ännu farligare för Israel att bemöta den med militära medel. Den andra risken är att det sprids ännu mer. Det var därför jag redan från början sa att det blir hopp på slutet här. Men det är ju att Hezbollah i Libanon ska engageras. De är redan engagerade på ganska låg nivå. De har betydligt större kapacitet än de skulle vilja. Men där tror jag, och nu är jag ute lite grann och spekulerar, men jag tror faktiskt att Iran, som har starkt inflytande på Hezbollah i Libanon, inte vill ha ett större krig. De ser framför sig ett Beirut som förstörs, inte bara Hezbollahs positioner utan också Beirut. Och de ser framför sig risken för att det blir en direkt attack, tror jag, på Iran. Och det tror jag inte heller USA vill ha. Så att om man ska vara lite hoppfull i den här mörka situationen är väl att både USA och Iran, de stora aktörerna bakom, är de som nu håller tillbaka, tror jag. Jag hoppas att det görs aktivt, men det är ju oerhört explosivt i alla ordets mening, ordets avsikter. Under tiden testas vår syn på Israel och vår syn på palestinierna. Det är ju så fruktansvärt att se på bilderna från den Hamas-attacken som skedde. Men så också lika fruktansvärt att se bilderna från Västbanken, från Gaza, med den enorma förstörelsen och med siffrorna som är helt förödande otäcka, med 11 000 döda civila var och kanske 3-4 000 barn. Generalsekreteraren i FN talar om att Gaza har blivit en gravplats för unga människor, för barn. Och det är outhärdligt, eller hur? Det som pågår. Så jag hoppas verkligen att åtminstone man når de här humanitära pauserna. Bästa vore naturligtvis om det blev ett eldupphör. Men Israel är så upptagna med att finna en drastisk lösning på hela Hamas ledningsstruktur. Och det pågår just nu, så att vi har en ganska farlig period framför oss. Inte bara för palestinierna utan också för israeliska soldater. Om de ger sig ner de här gångarna som ni vet finns under Gaza. Men då gäller det verkligen att, tycker jag, i den debatt vi har, att vi inte hamnar i att se på det här i etniska och religiösa termer. Vi får liksom inte låta det här bli någon förevändning för att låta antisemitism bryta ut eller antimuslimska värden bryta ut. Utan det är regeringen Israel som gör vissa handlingar, det är Hamas som gör vissa handlingar. Palestinska folket är något annat och israeliska folket är vad det är. Det var en stor diskussion i Israel om vilken riktning man skulle gå förut innan kriget bröt ut. Så att det gäller att inte det här leder till den här otäcka tendensen som jag ser rätt mycket i världen och även i Sverige. Nämligen en ökad polarisering där man identifierar, demoniserar en grupp människor. Och att det blir ett vi och dem samhälle som är oerhört farligt. Ja, då lämnar vi Mellanöstern. Och till Ukraina. Har ni tänkt på hur lite vi läser om Ukraina? Sidan 18. I DN tror jag såg det var häromdagen. Min fru och jag talade om det. Men kriget pågår ju. Det som är nytt är att de stora framgångar som vi har vant oss för att se från det heroiska ukrainska folket och dess ledning, de har ju uteblivit på senare tid. Jag är själv faktiskt lite grann av militär. Jag är sjöofficer. Och även där lärde jag mig i min tid som kadettofficer att det är helt olika ting att begå defensiv krigföring och offensiv krigföring. Vi har inte riktigt tänkt på att när Ukraina hade sina stora framgångar så var det de försvarade sitt eget territorium som ryssarna kom för att ta över. Nu handlar det om att gå på offensiven in i ett område som ryssar och proryska grupper har ockuperat i 8 år. Snart 9 år. Och där har de hunnit lägga ut massor av minor och byggt sådana här trenches som nästan liknar första världskrigets situation. Och som ni ser i tidningarna, det lilla man kan läsa, så är det ju nu ett skyttegravskrig. Jag har talat med svenska officerare som har kommit hem från observatörsjobb där nere som säger att de strider inte nu längre om att nå en by 2 kilometer bort utan de strider att vinna 50 meter eller 100 meter. Det är verkligen första världskrigskänsla kring situationen. Och den politiska situationen är väldigt låst. Både när det gäller Israel, Gaza och när det gäller Ukraina så känner jag djup frustration och sorg över att det inte finns några politiska, diplomatiska processer. Om ni tänker efter vad som hänt senaste åren i världen så har det varit så att det finns en allt större tilltro till så kallade militära lösningar. Det gäller ju Ukraina-kriget. Det gäller också nu Israel-Palestina-frågan. Vi ser ett stort antal länder där militären tar över. Myanmar, Burma, 3-4 stater i Sahelområdet, militärregimer. I Sudan pågår en fruktansvärd konflikt. Jag medlade i kriget i Darfur 2007-2008 och trodde vi hade fått åtminstone en viss stabilitet där, men ingalunda. Nu har ju 2 militära ledare kommit till luven på varandra om makten och i stort sett förött landet. Det är 7 miljoner människor som är i behov av humanitär hjälp och en enorm förstörelse. Khartoum är nästan helt förstörd. Den ena ledaren för övrigt från den här RSF heter det. Han var ledare för något som heter Janjaweed-milisen när jag var där. Det var en milis som kastade döda hundar i källorna för att bli av med befolkningen i byarna. Och begick de mest fruktansvärda våldshandlingar. Det pågår nu och anledningen att ingenting händer, det är Dels att det är den så kallade militära lösningen som vinner. Och sen att det är en sån enormt djup misstro mellan länderna i säkerhetsrådet, framförallt de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, framförallt USA, Ryssland, Kina. Och naturligtvis finns Frankrike och England på USAs sida. Men låsningen har gjort att säkerhetsrådet och FN tyvärr blivit väldigt maktlöst. Jag lider av det eftersom jag har jobbat med FN i alla dessa år, var vice generalsekreterare, och såg hur man inte kunde lösa frågor där de inte ens hade sina egna nationella intressen på spel. De borde ha kunnat lösa Jemenkriget, som varit helt fruktansvärt humanitärt och politiskt. De hade kunnat och kan fortfarande lösa Sudankriget, där de hellre inte har stora nationella intressen. Men det gör de inte, därför att det misstron är så djup. Och det lamslår FN-arbetet. Så FN är ju nu nästan hänvisat till att nästan enbart hjälpa till att häva nöd. Finnas på plats i krissituationer och ge humanitär hjälp. Jag har varit med om ganska ruskiga ting med kollegor i FN. Jag såg min vän Sergio Vieira de Mello sprängas till döds av en bomb i Bagdad den 19 augusti 2003. Jag var på väg till FN när 100 medarbetare dog i en jordbävning i Haiti. Vårt hus bara rasade ihop. Jag tappade flera av mina bästa vänner där. Eller goda vänner, ska jag säga. Och nu så från Gaza rapporteras att 101 FN-medarbetare har dött utav bombningarna. Och i många fall med deras familjer. De bodde ju där. 101 utav mina medarbetare. Det är tungt. Så att FN har ju den humanitära rollen ganska otacksamt, eftersom parterna inte tillåter FN att spela en roll på det politiska området. Misstron är så djup. Ja, Ukraina är bara hoppas att någonting händer som ändrar den här situationen. En dröm vore att Putin på sin kammare inser att han gjort ett historiskt misstag. Jag tror att han gör det. Jag vet att några av hans medarbetare tycker så. De trodde det här skulle vara klart på en vecka. Ledaren lurades av alltför lydiga medarbetare. Ingen varnade den ledande personen att gå vidare. Kommer ni ihåg kejsarens nya kläder, H.C. Andersson? Jag sa till alla mina medarbetare på UDFN att ni ska vara som gossen i kejsarens nya kläder. Ni ska säga till alla som ser den här nakne kejsaren bakom det han trodde var det bästa silket i världen när han gick naken på gatan. Han har inga kläder. Det är den viktigaste rollen, sa jag till mina unga medarbetare. Sitt inte bara där, utan ni ska säga ifrån. Vi talar om det i bilen, Johan och jag. Vikten av att vara ärlig mot sig själv och följa principer. Så att en dröm vore ju naturligtvis att ryssarna kommer fram till att de behöver rädda ansiktet. Det här går inte. Och att de hittar någon slags metod. Men då är det stora dilemmat, hur får man ett eldupphör som inte innebär att Ukraina går med på att den andra parten har erövrat en del av deras territorium. För blir den principen etablerad, då är det också av intresse för oss, ett land som Sverige och balterna och Polen, att den principen inte etableras. Därför att det är ju vårt nationella intresse att man inte, till exempel främst på vår egen kontinent, tillåter att sånt sker. Som diplomat skulle jag i så fall föreslå en modell att man får igenom ett eldupphör med ett åtagande att en slutlig lösning, fel ord, en fredlig lösning till slut ska innebära att man går tillbaka till de internationellt erkända gränserna. Så den lösningen har jag beredd i bakfickan om det skulle behövas. Men ingen har frågat mig. Varken Ukraina eller ryssarna naturligtvis. Tredje och sista frågan på problemområdet innan er depression går allt för djupt. Demokratin. Jag var i USA under Donald Trumps tid. Det var en alldeles speciell upplevelse. Jag trodde det var någon slags dröm, eller snarare mardröm, jag var med om. Där såg jag hur orden plötsligt tappade sin betydelse. Hur lögn och sanning blandades i salig blandning. Och det inte spelade någon roll om du ljög. Det var ingen skillnad. Bara man fick en rubrik. Och han hatade ju grupper i parti och minut, vare sig det var kvinnor eller minoriteter eller ja, människor av olika kulörer eller annat. Och visade det öppet och vann valet. Och jag som har gått till skola i USA och varit där som ung diplomat under Vietnamkriget och bortgått skandalen med Nixon, hade faktiskt en ganska stark beundran för denna starka demokrati som har varit gett en sån vitalitet i västligt samarbete under många år. Även om de har gjort några stora misstag, inte minst i Vietnam och senare i Irak. Jag blev kolossalt besviken. Men jag tänkte, det här visar ju faktiskt att demokratin är en ganska tunn fernissa. Tänk att det kunde gå så snabbt. Och denna man som vanskötte landet så enormt genom att lämna allt internationellt samarbete, Världshälsoorganisationen, Mänskliga rättighetsrådet, allt som vi hade byggt upp i FN, lämnade han. Och till och med sa han ju internt, har vi lärt oss i böcker senare, att han ville lämna NATO. Och absolut inte hjälpa Ukraina förresten. Och denna man är ju nu huvudkandidat nästa år. Så att i november nästa år kan vi ha en president för kanske världens viktigaste demokrati. Indien måste ju läggas till där också. Men ändå, som faktiskt då kanske inte lämnar NATO, men inte ger NATO den prioritet som den borde i detta läge. Men framförallt ett land som inte längre stödjer Zelenskyjs Ukraina. Och vad innebär det för oss? För mig innebär det att vi har en wake-up call för Europa. Att Europa måste verkligen nu stärka sitt eget samarbete. Vi måste bli mer av en geopolitisk aktör, som några av oss diskuterat förut. Och spela en roll på den internationella scenen. Inte minst därför att vi då kanske blir den viktigaste gruppen länder som ska stå upp för demokratin. Titta på kartan. Det är bara 14% av mänskligheten som lever i demokrati då, av den typ som vi har. Titta på USA, titta på Ryssland och Kina. Men också nu tyvärr risken att det kan gå den här vägen i USA. Så med det här läget så är det mest att hoppas på att det kan bli någon slags rysk insikt att det här var ett historiskt idiotiskt misstag som måste på något sätt repareras med någon lämplig face-saving, ansiktsräddande operation. Där är jag beredd att bidra om det skulle behövas. Ja, då lämnar vi det. Hoppet. Jo, det finns för mig 4 anledningar till att vi ändå ska känna hopp. Nu ställer jag in mig hos en del i publiken här, men det första och största hoppet är kvinnor. Den kvinnliga emancipationen, frigörelsen, har ännu inte genomförts i vår värld. Den skulle ha en enorm betydelse. Jag har sett kvinnliga ledare i min tid i FN, 35 stycken räknar jag ihop häromdagen. Senaste perioden, jag jämförde det när jag var lite i en annorlunda kapacitet i FN på ansvarig för världens katastrofer, ni vet, på 90-talet. Då var det 10 jag hade träffat. Nu är det 35 framsteg. Och i Afrika är det kvinnor som styr och ställer i grosshandel, detaljhandel och annat, i Västafrika framförallt. I Rwanda är det fler kvinnor än män i parlamentet och så vidare. Och i mina förhandlingar ser jag alltid till att jag har kvinnor som observatörer från grupperna. På andra sidan bordet har jag nästan aldrig sett kvinnor. Där finns de inte utsedda av de här parterna. Men jag har alltid bjudit in kvinnor. De har haft ett enormt positivt inflytande. I Darfur-kriget så var de där för att berätta om vad kriget innebar på marken i Darfur. Och det var nyttigt för parterna att höra. Vad det gjorde för barnen och vaccineringen och vattnet och allt för, som förutsättningar för liv. Så kvinnor är mitt största hopp faktiskt. Så att vi män måste inse att Det är vår mission också. Det andra anledningen till hopp är unga människor. Sen jag kom hem från FN så har jag ägnat mig rätt mycket med mina barnbarn. Lite grann dåligt samvete mot den tid som jag inte hade med barn. Utan mina 23 år utomlands har jag 7 år utan familj. Det var inte så roligt. Allmänna medlingsuppdrag och annat. Det var inte champagnemottagningar under kristallkronor det här livet. Men då har jag ägnat mig att gå i mina barnbarns skolor. Så att jag har suttit med 15-åringar och talat om kriget i Syrien. Och jag har suttit med 11-åringar in i Stockholm på Adolf Fredrik och talat om miljöfrågor. Och jag kommer hem, min fru säger att jag blir föryngrad flera år efter mina besök på skolorna. Barnen träffar rätt helt på miljöfrågorna, på krig och fred, på lögn och sanning. En fröjd bara att se den här naturliga moraliska kompassen de har. Och vi måste lära oss en enkel sak. Det är att vi ska inte bara göra mer för barn. Och det måste vi göra mycket, mycket mer även i Sverige. Barn i alla kategorier och i alla områden. Utan vi måste göra mer och mer med barn. Med barn. Man ska tala med en 11-12-åring om miljö. Och man ska tala med dem om demokratifrågor. Man ska tala dem om kulturfrågor och annat. Det finns en enormt mycket större kunskap och längtan efter kunskap hos barn att vara med. Och ska vi lämna över stafettbinden till nästa generation? Den demokratiska stafettbinden, då måste de ju känna att de är med. Vi vinner jättemycket på att hitta på metoder att tala med barn om världen, om Sverige, om samarbete, om miljö, om krig och fred, sanning och lögn. Tycker jag. Men det är min stora hopp alltså att vi tar den till taget i synen på nästa generation. Det tredje anledningen till hopp är kunskap. Alltså, den skillnad som det är i ett samhälle som ger en majoritet av människorna en chans att utbilda sig, att få lära sig någonting som de kan leva på senare, dela med sig med andra. Det är en enorm kraft. Om ni ser tillbaka på Sveriges framväxt. Ni själva faktiskt i frikyrkorörelsen är ju del av en demokrati som växte upp underifrån i vårt eget land. Mina föräldrar, pappa var ju ordförande för metallfacket på SKF i Göteborg. Han satt där och rättade protokoll och han åkte iväg till Brunnsvik på folkhögskolor. Där pengarna dras ner nu förresten. Liksom för studieförbunden, Bilda. Tack för att ni har ordnat här ikväll. Mamma höll på med mig att räkna konsumkvitton. Och grannarna hade kyrkan. Och när vi var på moster på landet i norra Halland så var det hembygdsföreningen. Och det var ständiga, de var inte hemma på kvällarna för de skulle bygga upp det här föreningslivet. Det som byggde upp det Sverige som vi har nu. Som faktiskt inte är så där självklart apropå den tunna fernissan. Så att den här kunskapen som vi har att bygga upp, inte bara på det basplanet utan också forskning, teknologi, innovation, det är absolut nödvändigt om vi ska klara de stora utmaningarna. Inte minst klimatet. Jag glömde ju klimatet förresten. Skulle hoppa det nästan över. Gjorde det? Klimatfrågan är ju central. Vi har ingen planet B. Ni kan ha en plan B i livet, men vi har ingen planet B. Och det här är en fråga som är en överlevnadsfråga. Och det som vi ska använda för att uppnå det här målet, det är kunskap, innovation, forskning som finns inte minst för att vi ska genomföra Parisavtalet, klimatavtalet. Klimatavtalet har ingen handlingsplan. Men det finns en handlingsplan. 3,5 år ägnade jag i FN mellan 2013 och 2015. 2012 och 2015. Att förhandla de här 17 hållbarhetsmålen. Sustainable Development Goals. Är det några som känner till det? Va? Vad bra! Jag vet att det är väldigt levande vissa företag. Jag vet att universitetet jobbar lite grann med det. Och jag vet att civilsamhället är engagerat i detta. Det här är en handlingsplan. Det är en verktygslåda för att reparera världen. De här 17 målen. Lär er dem. Jag måste berätta en liten anekdot. Min son Johan som jobbar med hållbarhetsfrågor, klimatfrågor nu. Han har 3 barn. 10, 8 och 5. När min 8-åring var 6 så satt han vid bordet, köksbordet, när Johan och jag pratade om de här målen. För jag förhandlade ju dem, så jag berättade för min son hur det här hade gått till och vad de innebar. Att de hörde ihop om mutual reinforcing och så vidare. Alla, jag ska inte gå in på detaljer. Han lyssnade mycket intensivt. Men den som lyssnade mer, det var den här 6-åringen. Han satt här och vi hade en sån här plansch framför oss med de 17 ikonerna. Har ni sett dem? Det är inte bara det här, utan det finns också ikoner. Och så tog han den här planschen och gick in i ett annat rum, sitt eget rum. Och så kom han tillbaka efter 1,5 timme och så sa han, nu kan jag dem. Så han har lärt sig de här 17 målen som 6-åring. Och jag förhörde honom då. Vatten, ja det är mål 6. Alla barn ska ha rent vatten och kvinnor, om de föder och inte har rent vatten så kan barnen dö. Bra. Men det allra roligaste svar var på jämställdhet, kvinnor och män, apropå kvinnan. Vad vet du om jämställdhetsmålet då? Så jag lite strängt. Visst, han ska inte klara. Du, det är lite svårare, farfar. Det är lite svårare, men jag skulle vilja säga så här. Så sa han precis. Jag ska säga så här att det ska vara rättvist mellan damer och herrar. Lova mig att ni lär er de här 17 målen. För det är fasen i mig. Vägen framåt för att uppnå de här klimatmålen. Och därmed verkligen göra någonting åt den här fruktansvärda hotet som ligger över oss. Existentiella hotet. Det sista, eller jag ska säga sista hoppet, det vore förfärligt. 4:e hoppet är då internationellt samarbete. Ordet tillsammans. Jag har skrivit en bok som Johan var snäll och refererat till. Sista orden tror jag i bokens innan epilogen kommer, det är att jag säger att det viktigaste ordet i världen är tillsammans. Det är ingenting vi klarar av i dagens värld så som den ser ut och problemen ser ut. Om vi inte hittar en metod att göra då, möta de här problemen tillsammans. Det gäller både i FN och Europa och Sverige och i världen och till och med hemma i våra egna familjer tror jag. Och andras familjer och grannar och andra. Det är tillsammans som får den här kraften. That's what friends are for. Eller hur? Och jag blir mer och mer övertygad om att vi måste komma fram till en uppfattning som innebär en helt ny politik. Nämligen att den goda internationella lösningen, tänk klimatavtalet Paris som är ett jäkla bra avtal vill jag säga. Den goda internationella lösningen är också ett nationellt intresse. FN, allt det där, det är inte bara snälla saker man gör där ute, utan det gör vi för vår egen skull, vårt eget intresse. Så det internationella samarbetet är ett nationellt intresse. Man kan få in det i politiken. Och dessutom ta bort politiseringen av klimatfrågan. Varför ska miljön vara en partiskiljande fråga? Den borde förena oss som den samlade frågan både i Sverige och i världen och Europa. Ja, jag ska bara avsluta med en liten bild som jag kom på. Det var en person igår som jag mötte på Östra station i Stockholm. Som sa, jag glömmer aldrig ditt tal på inför när du var utrikesminister i Lund på en studentafton. Det var faktiskt det tal som jag tyckte var roligast att hålla. Det var sista talet, jag var dödtrött, men jag la undan alla manus. Så vad är det du kommer ihåg, säger den där killen? Det är alltså 17 år sedan det talet hölls. 2006 i augusti eller september. Jo, du berättar om hur du såg ut på ett kuvert. Vad menar du? Jo, du skrev så här. Nej, du sa så här. Vi ska komma ihåg i världen, apropå tillsammans nu. Vi ska komma ihåg i världen att ordet identitet, det är faktiskt mycket bättre i pluralis för dig själv. Va? Vad menar du då? Så kom bilden fram. Jag gjorde det som liten barn, ska jag. Jag läste Solhusgatan 5A, Göteborg, Koltorp, Göteborg, Västergötland, Sverige, Europa, världen. Va? Ni vet, jag har gjort samma sak kanske. Och då så sa han, det du sa där om att vi är svenskar, men vi är också nordbor. Vi är också europeer. Och vi är också världsmedborgare. Och det är rätt på alla punkter. Det vill säga, identitet är något du har i flera dimensioner. Om vi tänker så, så tar man bort rätt mycket, mycket av fördomar och problem vi har i dagens värld. Så med dessa ord så har jag kört 10 minuter för sent. Förfärligt.
Nej, underbart.
Men fortsätt.
Alltså, för min del hade du gärna fått fortsätta själv. Jag lyssnar hellre. Så jag ska försöka fråga kort och så får du svara långt. Kan vi vara överens om det?
Ja, okej. Okay.
Carl Bildt fick ju en pik i bilen. Angående det där.
Jo, ja, han har skrivit en bok som heter Svensk Hallänning och Europé.
Ja.
Och vi bråkade om det en gång på vänskaplig basis. Där jag sa att du får inte bara se ut. Världen slutar inte i Medelhavet.
Nej.
Det finns en värld utanför Verona. Så ni vet att det är Shakespeare. Romeo och Julia. Lorenzo säger till Romeo när han är galen av kärlek. Måste lämna Julia på grund av en släktfejd. Då säger munken Lorenzo tröstande till Romeo. Det finns en värld utanför Verona.
Och för Carl Bildt blir det finns en värld utanför Europa.
Ja, precis. Ja, precis. Nice. Han höll med mig faktiskt.
Men han bytte inte titeln.
Nej, han bytte inte. Nej.
Du, om vi backar bandet 80 år sådär, ja. Kommer tillbaka till Göteborg eller 70 år.
Ja.
Nu har vi varit på den globala scenen lite.
Ja.
Det är ju superroligt med internationell politik. Men hur präglade uppväxten i Göteborg i dig?
Ja, det var ju förstås grundläggande. Jag citerar mina föräldrar mer än jag citerar Kofi Annan och Dag Hammarskjöld. Mm. Pappa och mamma gav mig så mycket kärlek och så mycket principer att följa i livet som lever oerhört starkt med mig. Jag säger till mina unga, både i släkten och på UD och FN, att vi måste i livet ha med oss två saker. Vi måste med oss rötterna. Varifrån vi kommer, vilka vi är och vilka, ja, vilka starka intryck vi har från ungdom som har styr oss och leder oss. För att inte glömma det, den enorm kraft jag äldre jag blir så känner jag det. Men sen ska vi också ha nyfikna, lite äventyrslyssnad och lite upptäcktsglädje. Med vingar. Alltså. Rötter och vingar i kombination. Det tycker jag är vad det handlar om. Det har blivit mitt liv.
Vad tog du med? Men om man stannar vid föräldrarna. Vad plockade du med mest av dem? Alltså när, det är en sak att citera dem. Eller tänka, jag fick med mig mycket. Finns det delar i din person? Eller när Kerstin skäller på dig så du tänker, ja, där har jag kopierat pappa.
Alltså. Jag vet inte vad jag ska berätta. Men
när
jag
blev lagom personligt.
Jo, men när jag blev UDs yngste polchef, chef för politiska avdelningen som är en riktigt häftigt jobb, nummer 3 i UD, operativt, sköt alla kriser och snabba ryck, snabba beslut. Då kom det ut i Göteborgsposten först genom någon läcka. Och pappa ringde mig och sa, ska du bli polchef? Det är ju ett jättefint jobb, har du verkligen förtjänat det? Nej, det är inte jag som bestämmer, pappa. Nu ska du komma ihåg en sak. Du hörde till historien. Pappa läste för mig indianböcker. Han läste Karl Mays böcker, Den sista mohikanen och andra. Han älskade dem. Han tyckte indianerna hade behandlats något fruktansvärt. Han kom ständigt tillbaka hur orättvis och ruskigt det var. Och han läste de här böckerna för mig. Och då sa han så här när jag ringde. Och då ska du tänka på en sak, du. Och du kommer ihåg dina indianböcker. Ja, men vad har det att göra med att jag ska bli polchef? Ja, men du, tänk efter. Du har länge varit en vanlig indian. Med en fjäder. Nu har du fått en hel fjäderskrud. Men du vet, i samband med de här mohikanerna och Erik Hoijs och andra, de vet, den har gått i arv, förstår du. Den här fjäderskruden, det är någonting. Och du ska komma ihåg en sak nu när det går bra för dig. De där fjädrarna, du, de har du bara till låns. På något sätt att inte glömma vem du är och inte tro att du har någon sån där särskild roll, utan att du har fötterna på jorden, va? Det fick jag från honom. Mamma, hon var rolig. Hon hade 4 år i skola. Jag ska inte säga att hon var jättesmart, men hon hade bara 4 år i skola på landet i norra Halland varannan dag. Hennes mamma dog när hon var 13. Så hon fick ta hand om 4 yngre syskon i en dragig torp. Hennes syster dog i TBC. Ruskig uppväxtackan. Men hur så? Ingen, knappt någon utbildning, va? Men hon hade ju läst in Hermodskurs. Men hon ringde mig då så när jag blev kabinettssekreterare. Det är en av de äldsta titlarna i svensk statsförvaltning. Nummer 2 på UD alltså. På 94 blev det. Då ringde mamma och sa, du, Jag talar med mina vänner här hemma på Svalen heter Göteborg. Samma hus. Svalen är de. Pratade om det och såg i tiden att du skulle bli kabinettssekreterare. Men du var ju först kanslisekreterare. Och sen blev du departementssekreterare. Och sen blev du biträdande generalsekreterare. Och nu är du kabinettssekreterare. Ska du vara sekreterare hela livet? Din bror blev i alla fall direktör. Jag har stor grej. Men det är också vissa händelser som har drabbat mig. Men en grej som jag har haft med mig mycket från Göteborg och min uppväxt är sport. Jag spelade Gais pojklag på Ullevi. För matchen, de var allsvenska det året. Och i lördags var jag med mitt barnbarn Alex på matchen mot Utsikten. Gais kommer upp i allsvenskan. Och jag spelade handboll med Rebbe Slid. Då var ett strålande lag. Alltså. Nej, men sport gjorde att jag som kom från arbetarkvarteret då blev accepterad. Jag var väldigt bra i fotboll och handboll. Blev kapten i båda lagen. Och så där. Och då var jag accepterad där bland alla andra i det finaste läroverket i Göteborg.
Nice. Har du lyckats hålla fötterna på jorden? Alltså pappas lånta fjärrar?
Ja, jo, jag tror det. Ja. Jo, jag tror det. Dessutom har jag som påminner mig om det. Så att, nej, jag hoppas det. Det får inte jag avgöra. Kan inte jag avgöra.
Jag googlade. Då får man inte upp så mycket konstigt på dig.
Inte?
Så det verkar som att din farsa... Ja, det verkar, i alla fall enligt Google så fick han nog...
Jo, men det är så enkla saker också som sanning och hedlighet och ärlighet. Och det låtsas någonting utan att vara äkta på något sätt. Och att inte det försvinner under den diplomatiska tiden.
Nej.
För mig är diplomati väldigt mycket tydlighet. Det finns någon som säger så diplomatiskt du är när man inte begriper vad man säger. Då blir jag sån arg. För diplomati för mig det är precision i språket och förhandling. För att lyckas i förhandling så är det fyra ting som behövs. Det är precision med orden, kunskap om orden. Många säger synonymer på ord. Ord öppnar eller låser en dörr. Eller hur? Både privat och professionellt. För det andra ska man tänka på att man ska välja rätt tidpunkt för en förhandling. Man gör saker och ting för sent, men man gör också saker och ting för tidigt. Vi analyserar inte tillräckligt väl tidpunkten för utspel och förslag. Det är otroligt viktigt. Ett barn begär aldrig veckopeng på min tid. Lördagkväll, fredagkväll när du ska sitta hem med en kopp kaffe och se på tv skönt efter veckan. De går ju inte och ber att få höjd månads- eller veckopeng när man är på väg till jobbet på en måndag morgon.
Nej.
Precis bra timing har de. Och sen det tredje skälet är kulturförståelse. Respekt för andras kultur, historia, traditioner. Om man visar det så bygger man förtroende och öppna för lösningar. Och det fjärde är personliga relationer. Att du accepterar att vara lite personlig och göra lite oväntade saker. Eivind Jonsson har skrivit en roman där han säger på ett ställe som förklaring till den ung mans stora framgång i Stockholm på någonting. Så finns det en rad som fastnade för mig när jag läste det som 27-åring tror jag. Det stod så här, det var först när han vågade vara personlig som han började erövra världen. Det vill säga man ska bjuda på sig själv också. Man ska visa att här är jag. Det här är vad jag står för. Det här är vad jag tycker vi ska göra. Det kan inte hålla på och kriga så här.
Hur mycket sånt har det varit? Alltså relationer du har plockat med dig genom åren. När man har hållit på, du har ju hållit på rätt så många år. Hur mycket människor återkommer på den globala scenen? Hur många är det man... Just det, vi hejade på 70-talet. Nu kommer vi överens på 90-talet.
Det är faktiskt roligt att se hur... Man träffas igen. Alltså vi blir ju lite grann av en särskild trade på en särskild yrkesgrupp som känner varandra. Och man vet också deras sätt att förhandla, sätt att vara. En person som jag nu tappar som vän, det är ju Lavrov. Han var ju FN-ambassadör när jag var i FN. Han hjälpte mig att faktiskt skapa den här humanitära dimensionen i FN. Sergej Lavrov, Rysslands nuvarande utrikesminister. Nu är han ju helt...
Ni har tappat kontakten lite, kan man
misstänka. Absolut. Ja, jag känner otrolig besvikelse över att han hängde med på den här resan. För han var en väldigt principfast person och hjälpte till i humanitära frågor. Han var mycket duktig i säkerhetsrådet. Han var en fruktad motståndare i debatter i säkerhetsrådet. Men sen är ju det andra som kommer tillbaka så härligt. Man ses och känner honom sen första sekreterarrollen. Och sen vet man ju då att ni vet ju själva vad personliga relationer betyder. Jag måste berätta kort om en algerisk diplomat som slog mig plötsligt. Hans hustru höll på att dö i en bilolycka. Jag var kompis med honom. Vi hade gjort resolutionen om typ Israel-Palestina. 92 tror jag det var. 91. Och vi blev väldigt goda vänner. Jag kommer tillbaka till... Jag åker till Algeriet som, på ett officiellt besök som vice utrikesminister, alltså kabinettssekreterare. Vem står nedanför plattan och tar emot mig? Där står han, min vän, FN-ambassadören. Så sa jag, du ska inte göra så här, vi är proffs. Jag åker inte till hotellet, vi ses ju på mötet imorgon bitti. Jag vet, men du... han sa, det är snällt, vi jobbar ju så nära ihop i New York, sa jag då. Men det är inte det jag kommer ihåg från dig. Va? Vad är det du kommer ihåg då? Kommer ihåg att min fru höll på att dö i billucka. Jag fick reda på det vid ett möte. Och du satt bredvid mig och jag rusade ut. Hon klarade sig förut, hans fru. Och du skrev ett brev. Du gick ju direkt ifrån mötet också. Jag skrev ett brev, handskrivet brev. Som du skickade över till min delegation. Och just när jag skulle åka iväg med bilen till White Plains, till sjukhuset han låg, så kom din chaufför och gav det här brevet till mig. Och jag öppnade det med tummen. Han talade franska. Avec le doigt. Och läste det brevet och började gråta. That's what friends are for. Mm. Och det brevet har legat i min skrivbordslåda alla år. Och det är därför jag kommit.
Det är därför han kommer ta emot.
Ja.
Ja, snyggt.
Va? Mellanösternresolutionen.
Nu har jag läst igenom din bok. Du har väl läst den många gånger. Jag har läst den 2 gånger för jag repetitionsläste förra veckan. Det kommer ju namn på namn på namn. Och man märker när man läser att några är viktiga förebilder. Alltså Dag Hammarskjöld är en sån hjälte som du ju aldrig har träffat men tagit rygg på ändå. Sverker Åström. Mm. Är en sån där hjälte som verkar återkomma. Olof Palme naturligtvis. Kofi Annan, en vän liksom. Hur, och då tänker jag när jag läser den där, hur ser du på din egen roll som förebild? Det är en sak att du har förebilder, men hur är det att ha din roll och haft den arena du har haft och ha den plattform du har? Du är ju en förebild och en möjlig förebild för jättemånga. Vad gör det med dig?
Ja, egentligen ska inte jag besvara frågan, men
jo, jag ställer ju den.
Jag ska försöka. Om det nu är så.
Ja, så är det.
Hypotetiskt. Ja, bra. Då ska jag säga det att jag ofta tänker precis det jag sa i en av mina passager här i presentationen. Nämligen att jag känner att jag vill lämna över stafettpinnen till nästa generation. Och varje gång jag träffar en yngre människa som blir engagerad och vill gå den här vägen på internationell förståelse, solidaritet, tillhörighet tillsammans. Både hemma i vårt land och mellan länder. Då känner jag att herregud, här är någon som kan springa med servettbenen. Mm. Så att jag har nog gjort rätt mycket det. Och ställt upp ibland också med rådgivning och lite kontakter för att de ska få chansen. Det finns alldeles för många frustrerade ungdomar som vill så mycket och som inte får in foten på olika verksamheter. Så att jag känner viss plikt att jag kommer ju ha begränsat antal år framför mig. Och då gäller det att andra springer med där. Och jag vill säga att den löpsträcka de har är den svåraste på den här maratonen. Jag sa i början att det här var en svårare period än jag varit med om. Och de här svårigheterna med de här krigen och konflikten och bristen på diplomati och den stora överlevnadsfrågan, klimatet som bara växer över oss och demokratin som är skakig faktiskt. Det är stora, stora uppgifter alltså. Och då får man inte tappa modet och då måste man ju ta fram den kraft som finns, som jag sa, hos kvinnor och hos unga i kunskapens oerhörda rikedom och i gemenskapen mellan människor.
Det låter lite som vanligt att ni 40-talister har haft det lätt. Och sen kommer det knäppa.
Ja, på sätt och vis. Jag säger till mina barn, herregud, jag är uppväxt i ett rum med kök. Och, jag såg mitt livs första badrum när jag var 10 år. Jag hade aldrig sett ett badrum, badkar. Vi hade en liten sån där svart ho med kallt vatten i en kran. 5 personer var mammas moster som bodde hemma också. Då och då, flera år. Och jag låg bredvid en bokhylla med 15 böcker. Det var får samlade. Jag läste alla böcker när jag var 9 år. Jack London och Jan Fridegård och Moa Fridegård.
Vad läste du sen? När de var slut? Vad gjorde du när de var slut?
Jag läste Tidens lexikon.
Okej.
Okay. Jag läste inte 1000 sidor, men hade 1000 sidor. Än idag kommer jag ihåg att den föll över min näsa när jag läste med ficklampa under täcket. Och ett rum och kök ska alla släcka samtidigt. Ja. Det var lätt. Nej, men jag har, och du säger till mina barn, jag har haft en mycket rikare uppväxt än ni. Jag var ambassadör, hade bil och chaufför och residens och allt möjligt fint. Ni har ju bara sett det. Ja, sant. Men då säger jag till dem, du får läsa min bok, säger jag. Ja.
Bidrog det till nyfiken? För jag tänker, många som har haft intressanta jobb och liv som du har haft tycks vara nyfikna människor. Bidrog den där uppväxten till en nyfikenhet på någonting utanför?
Absolut.
Som nästa generation har tappat?
Ja, det vet jag inte om jag kan jämföra, men jag kan bara tala om för att nyfikenheten var en otroligt drivande kraft.
Ja. Hur har du bevarat?
Det kom från min pappa. Alltså, han hade 6 år, men han var oerhört begåvad. Och han bara sög i sig allt. Jag glömmer aldrig när jag satt med honom som 11-12-åring och lärde honom engelska. Han satt och jobbade med sina Hermodsbrev. För han ville lära sig engelska.
Och Hermods är för den som är lite yngre.
Ja, det var ett studieförbund, var det inte det?
Ja.
Och min mamma, de investerade allt i oss. Mm. Det var därför vi, min bror och jag, utsattes för något väldigt fint. Nämligen outtalade förväntningar. Mm. Det var inte så att de sa, du måste bli ingenjör, du måste bli så och så. Du måste bli... Nej, bara sköt dig, gör det bra. Och vad bra att du är så duktig i språk och idrott och allt vad du gör. De applåderar oss och uppmuntrar oss. Men de nästan beundrade vad vi gjorde. Och det gjorde att man kände att jag måste ju leverera. Mm. Och ska jag idag identifiera någon kraft i varför jag haft ganska hyfsad energinivå. Ända fram till, jag var ju 77 när jag lämnade FN. Mm. Med 14 timmars arbetsdag och utflykter till Mali och Somalia. Ja. Och det är nog de här förväntningarna. Mm. Jag tror det faktiskt. Eftersom jag fick första chansen att bli student och sen göra allt det här som jag gjort. Det är ju tack vare dem.
Hittar du något? För en del förväntningar är ju positiva och har gjort något med dig som är positivt. Och så finns det andra människor som beskriver sina föräldrars förväntningar som någonting som trycker ner dem. Mm. Alltså, vad var det som gjorde att deras förväntningar blev något positivt, en drivkraft för dig?
De var så generösa. Visst var pappa lite orolig som när han såg att jag skulle bli diplomat. Mm. Han hade en bild av diplomater med kritstrecksrandig kostym och champagneglas och sånt där lyxigt liv.
Mm. Det ville han inte.
Han är en inbiten socialdemokrat naturligtvis och tyckte det var inte riktigt vad han tyckte. Han tyckte att jag skulle bli riksdagsman till början med, sen i regeringen. Jag kom ju i regeringen så man hade aldrig upplevt det. Men när jag då blev handplockad av Olof Palme att följa med honom på medlingen Iran-Irak vid 39 års ålder, då levde pappa.
Ja.
Det var nog bra till slut. Det blev ju bra till slut.
Det var ändå ett godkännande på något sätt.
Och mamma fick se mig bli FN-ambassadör också. Det var också fint.
Ja,
nej, de fick utdelning. Och men jag är ju otroligt tacksam för att jag har fått den här chansen.
Nu hade jag en fråga jag hade funderat på, men den har du redan svarat på. Den här hur man löser, vad som gör att man lyckas eller inte lyckas.
Nej, jag
men du har ju fler på den, eller hur? Alltså, jätter som slaktas och annat.
Ja, klockan är 7, så det blir
ja,
bra.
Ja, men det gör inget. Vi har tid, eller hur?
Har vi det?
Ja, man får ta ansvar själv och gå hem om man känner att det här blev långt. Så länge du och jag har kul så kör vi. Nej, inte riktigt så länge.
Då ska jag berätta. Ni vet hur hustrur och män tycker om att man berättar historier. Kärt bara titta på mig med trött blick. Hon har ju hört det här antagligen 10 gånger.
Ja.
Men en historia som hon insisterar på att jag ska berätta, det är historien om geten.
Ja, ta den.
Ta den.
Ja.
Sudan 2007. Det enda sättet att få stammarna i Darfur att gå med på förhandling om eldupphör, det var att nå de viktigaste personerna. Och det var the elders, som det heter på engelska. De äldste. De hade utsetts i fallet FUR, den största stammen FUR i Darfur. Sen 300-400 år tillbaka minst. Och det hade gått i arv eller blivit utsedda på ett särskilt sätt. Det var i det här fallet fyra äldre män med vita klädnader, vita turbaner. Och deras ansikten var som en tall. Brunt, mörkbrunt. Inga rörelser, inga leder, ingenting. När jag mötte dem i Jebel Marra, massivet i en öken i Forområdet i Darfur, för att övertyga dem om att de skulle börja förhandla det här kriget, höll på att ta koll på dem. Det som händer nu är tragiskt. Vi tog sig emot. Jag landade med en helikopter på en ökenkulle, eller en sandkulle. Så gick vi ner till en akacialund, akaciaträdet. Det är så otroligt vackert, de som varit i Afrika. Ni har ju fina traditioner i missionen förresten. Ja. Tack för det. Och där hade de dukat upp lamm och bröd. Och persiska mattor låg på marken under akaciaträdet. Det var i och för sig 40 grader varmt, men det var ändå ganska skönt där i skuggan. Och då började jag punkt 3 i anledningen till att lyckas i förhandling. Kulturförståelse. Då började jag, utan att göra det här manipulativt, avsiktligt, det bara blev så. Berätta lite mer för mig om er stam, sa jag. Tell me more about your tribe. Tell me about the four history. The four history. Och det blev en och en halv timme. En och en halv timme med översättning av den lokala folkskolläraren. Lite knagglig, men ändå. Och mina medarbetare som satt bredvid mig, alla sina PM och allting om eldupphör och förhandling och så vidare. De satt och tittade på mig. Fan, ska du inte sluta med det här snart? Jag ställde ju motfrågor, tilläggsfrågor, allt möjligt. Kulturförståelse. Ja. Men det var inte man beställde, det var rent absolut vad du sa. Nyfikenhet. Mm, mm, mm. Ja. Och sen efter en och en halv timme så sa faktiskt ett av mina medarbetare, sir, could we bring up the issue of the ceasefire? And the talk started. Det är lite fräckt, va? Men då hörde de det och en av dem kunde till engelska sa, lugnt. Jag kan tala om för er att vi vet varför ni är här. De visste ju att jag skulle vara ute efter förhandlingen. Vi vet varför ni är här. Vi behöver inte tala om det. Vi accepterar ert förslag. Därför att vi litar på er. Va? Dan litar på mig därför att jag hade visat ödmjukhet och intresse och respekt, respekt för deras kultur, historia. Och det var helt, det var så vackert och jag kände, vad ska jag göra nu? Så jag sa, vi slutar. Låt oss inte hålla på med detaljer nu. För har de sagt till de äldre att förhandlingarna börjar, så då är jag säker på att de går till sina militanta unga medarbetare. Så jag tackade dem, vi omfamnade varandra och de sa, let's rest assured, där ska vi klara av. Så folk skulle inte med, säger de. Bra. Och så gick jag upp. Jag sa, det är inte sant. Ja, vi har hållit på ett år för att få igång den här förhandlingen. Jag gick upp mot min helikopter. Där står, bredvid den står den ukrainske piloten. Han gjorde sitt jobb, men han var så rigid. Han sa, nämligen, nu kommer de med någonting här. Vadå? Det är en gåva till er, tror jag, sa han. Ja. Då kom de fyra äldre och bakom dem kom hela byn. 70-80 personer gick bakom och så hade de på en bår en levande get. Gåva till mig. En levande stor fet get. Den fetas hela byn. Till mig. 100 meter från helikopter. Och under de 100 meterna så sa jag till honom, du måste acceptera. Jag kan inte ha en get i en helikopter. Förstår du? Det är fullständigt vansinnigt. Det går inte. Absolut inte. Jag måste säga, hela förhandlingen hänger på det här. Vägrar jag att ta emot den här gåvan från The Elders, då kan jag åka till Stockholm, inte till New York. Det finns ingen chans att klara den här förhandlingen. Du måste förstå det. Och det ända till 10 meter in framför oss, då sa han lite surt till mig så här. Ja, du får göra det här på din egen risk. Men vi får knyta fast benen då. Ja, absolut. Och sen kan jag säga, vi har inga säkerhetsbälten för jätten. Nej, det vet jag. Så vi. Och så satt jag på jätten. Jag satt på jätten. Här, där. På så här, hela resan en timme till. Och så i en fars gick han ut på. Nu ska jag berätta något som inte.
Vad gjorde du av den?
Ja, det står inte i boken, tror jag.
Nej.
För det här var nästan lite fånigt personligt. Men det blev så här att geten gick ut på plattan där och visste ju inte vart han skulle ta vägen. Halkade omkring där och visste inte vart han skulle ta vägen. Då sa, vad ska du göra med den? Jag kan inte ta med den till New York, så här. Det går inte. Och då sa, skänk den till UNHCRs läger här, flyktinglägret. Bra idé. Så jag skänkte den till flyktinglägret. Då trodde jag att den skulle bli en stor festmåltid. 2 veckor sedan kom jag tillbaka för att fullfölja de detaljerna av förhandlingen. Och min första fråga när de mötte mig där, how is my goat? Jag mår ju geten. Jag var beredd på att säga att han har blivit en middag här. Åh, de älskar honom, sa de. De älskar honom. Han är så fin. Alla barn vill rida på honom. Han låter dem rida på sig. Han har gjort så mycket för stämningen i lägret. Du kan inte förstå det. Och när vi hörde att du, jag, Jan Liasson, skulle komma hit, medlaren i Darfurkriget, idag, så hade vi en ceremoni igår. Jaha, vad gjorde ni då? Jo, vi hade en ceremoni. Vi döpte honom till Jan. Det är den där historien som Kerstin Biro tillåter mig att berätta.
Den får du köra hur många gånger du vill. Ja, bra. Du, en klurigare fråga som jag tänker.
Menar du det? Det är
ja, men geten var ju lätt.
Ja, vi ska inte hålla på för länge.
Vi ska inte hålla på för länge. Men en klurig som jag har funderat på innan vi går in för avrundning om ett tag. Vi vet inte. Varför är alla människor lika mycket värda?
Oj.
Alltså, den kan man, för vi talar om det i de termerna. Och gör det som att det är en självklar universell sanning bara. Vad grundar vi det på?
Det var en väldigt fin fråga. Det var en väldigt fin fråga. Jag måste verkligen tänka på innebörden av den. För att du har rätt i, vi gör det till en självklarhet. Mm. Men det är ingen politisk självklarhet.
Nej, för när jag läser bok, någonstans så skriver du, eller om jag läste en annan artikel om att vi har samma skapare eller vi har någon slags gemensam grund. Finns det någon sån? Eller vad är det som har drivit dig? Vad är det som har fått dig att tänka att vi är lika mycket värda? Jag menar ju att vi är det, jag håller med om det. Är du med?
Nej, men det beror ju på att jag har sett faktiskt orättvisor. Mm. Jag har ju sett hur mina föräldrar behandlades ibland. Jag såg hur jag själv behandlades med min bakgrund i Göteborg. Och jag har sett framförallt har jag sett människors lidande i fattiga länder. Jag har sett tortyroffer, jag har sett våldtagna kvinnor. Jag har sett allt jävla elände du kan tänka dig i världen. Mm. Och för mig blir det då en slags, inte mantra, men en slags fullständigt grundsyn du måste ha för att basera din kamp mot orättvisor. Mm. Och då blir det faktiskt slut allas lika värde. Mm. Mm. För att om du accepterar det så kan du inte acceptera att det görs mot dig själv eller din egen familj om du har accepterat allas lika värde. Jag bara tänker högt nu. Mm. Men det är en väldigt bra fråga du har. För det är ingen politisk självklarhet i det politiska livet. Vi lever ju nu i en demonisering av grupper. Trump talade om människor som ohyra igår. Mm. Ohyra. Mm. Sina politiska motståndare. Andra i krig nu, en extremist i Israel talade om djur, att de är som djur. Ja, jag är djurvän, så jag tycker inte det är så mycket fel. Men hur som helst så är djur ett sätt att säga att du tillhör en annan kategori med mindre värde. Och när man ser... nej, men jag tror att... jag har en sak som är ganska viktig att säga här. Det är så att jag har mött mycket förtvivlan hos mina medarbetare. Mm. När vi jobbade i FN och inte fick fred i Syrien kan jag säga att vi var så jäkla deppade. Säkerhetsrådet skötte sig inte, gjorde inte det som de borde göra, tycker jag. Och då kom vi, jag har faktiskt en grej som ni tycker är bra. Alla möten som jag hade på UD med mina närmaste kallade vi morgonböner. Ja, vi hade morgonbön. Morning prayer i FN och på UD, kabinettssekreterarrum.
Det trodde jag var felstavat när jag läste boken, ska jag känna.
Morgonbön, jag kallar det morgonbön och då har vi en halvtimme. Och då var de så deppade över en sådan situation, typ när rabbin blir mördad. Och sen, då var jag inte, jo, det här, jag kan nästan säga det. Och då har jag ett ord till tröst som jag tycker är ganska bra, som jag tror ni kan, kanske några av er, ta med er hem. Jag sa till dem så här: världen och FN är som en spegling av två saker. Det är en spegling av världen som den är. And it's not a pretty place. Det är en fruktansvärt ställe. Aleppo-bombningen höll på då. Där. Och då ska vi i FN inte bara gråta tårar och ha rosenröda idealmål, typ alla lika värde och sånt där. Utan vi ska kunna den där situationen, analysen. Vi måste göra en hård, förnykter analys som är stentuff. Och vi måste acceptera tyvärr världen som den är. Annars kan vi inte göra skillnad om inte vi har en bra analys av vad som händer. Typ Ukraina, Mellanöstern och så vidare. Men, och det här är det viktigaste, vi får aldrig glömma världen som den borde vara.
Framtidsvisionen.
Vad har jag i min bakficka?
FN-stadgan.
Ja. Fortfarande har jag det. Det är 14 versioner. Jag har till och med tappat den blåa covern här för den. Världen som den borde vara. Ja. Och det innebär principer som allas lika värde, rättvisa och jämställdhet, allt det där. Allt som står i den här underbara stadgan, vill jag säga. Och vårt jobb är nu, sa jag, att aldrig glömma världen som den borde vara. Hur fasen ska det bli om vi inte har en riktning att gå? Om vi inte har någonting vi ska uppnå? Även om skillnaden är stor. Mm. Så vår tid på jorden bör delvis vara att försöka minska klyftan mellan världen som den är, och det är ingen vacker plats, och världen som den borde vara.
Och det är FN-stadgan.
Det är det som är vårt jobb.
Ja.
En millimeter, en centimeter, whatever. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Ja.
Det är det handlar om, tror jag.
Du har sagt i någon intervju om livet att varenda liv har en gudomlig avsikt.
Ja.
Som du började som ung som ordförande i en kristen gymnasistförening. Hur har all bedrövelse, alla krig, allting påverkat din gudsbild?
Nej,
eller är FN-stadgan din gudsbild?
Det var bra att du kom ihåg det, för att det var, jag har tänkt igenom det. Jag tror att det finns en gudomlig avsikt med livet.
Mm. Vad
det finns
det?
En gudomlig avsikt med livet. Och det innebär då respekt och tacksamhet för att du fått det här livet. En taxichaufför sa till mig där, jag är väldigt personlig idag, du lyckas få fram det väl. En taxichaufför sa till mig på väg från Arlanda häromdagen: du, jag tycker om dina, du är en klok person, men jag har gått och tänkt på en sak, kan inte du besvara frågan, vad är meningen med livet? Mm-hmm. Frågade taxichauffören.
Den är lätt.
Va? Och då tänkte jag på det, det finns en gudomlig avsikt med livet, men det kan jag inte säga till honom. Så jag sa: ja, jag tror det är enkelt. Jag tror meningen med livet, det är livet. Mm. Det vill säga, du har fått det här. Du har fått det i din hand. Och det ska du ta hand om, inte bara för dig själv, utan för andra. Och göra så mycket du kan för att göra livet bättre för andra. Så att, nej, jag är nog delvis präglad av detta. Mamma hade en varm religiös tro från norra Halland och sina egna föräldrar. Pappa var inte särskilt intresserad, men hade alla de här dygderna klara för sig. Mm. Och sen hade jag en högkyrklig konfirmationspräst som hette Per-Rolf Sjögren, som formade mig. Han blev domprost i Göteborg så småningom. I min klass, eller ring som det hette på min tid i gymnasiet, så blev 7 av 26 präster. Mm. Ja, vi var det gamla prästgymnasiet med det i Göteborg, Latinläroverket. Och vi som gick i tredje och fjärde ring, vi fick ge morgonböner. Så att då fick man ge morgonbön. Varje dag klockan 8 hade vi morgonbön och orgelmusik, och sen gick vi till våra lektioner.
Och vill man veta varför du blev utskälld av rektorn en gång efter en sån morgonbön, då får man läsa boken.
Ja, bra,
det tar vi inte
nu.
Det är en bra story.
Ja,
den är bra.
Ja.
Eller hur?
Ja. Jag berättar inte.
Den är väldigt bra. Vi håller på den.
Den finns i boken.
Det gäller 24 oktober.
Ja, FN-dagen istället för predikan.
Nej, vi tar den nästan.
Ja.
Nej,
här är kort.
Vi hoppar den.
Ja, men ni förstår. Det blev en predikan om FN istället för det som förväntades sedan 200 år.
Och då blev rektorn lite barsk.
Ja, men jag var så bra i latin och andra språk. Så jag...
Du klarade dig ändå. Du tog det på kontakter.
Hade jag kommit hem till mamma och pappa sagt att jag inte fick gå vidare på yttsvenska, då hade jag svikit dem.
Tänk att missköta sin morgonbön så man kan bli avstängd från
gymnasiet. Men man måste våga också. Vad du sa
absolut.
Nej, men du måste
sluta. När vi pratar innan, vi ska avsluta. I avslutningen så får du snart en blombukett. Du som att här, hit är man alltid välkommen tillbaks. På gudstjänst eller till Hildas café eller till såna här kvällar. Och vad du nu må vara. Slit gärna ner trösklarna, de är redan rätt låga eller de är obefintliga. Kom tillbaks, du är varmt välkommen. Nu ska du sitta kvar och få en applåd. Om ni applåderar så går jag hämta en blomma.